Hallå där, det är inte torsdag idag, det är fredag istället, men likaväl är det ett trash talk. Jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystaden Skoglund borta i Jönköpingstrakten ska prata om Hockeyettan. Det kommer en liten flytt, det kommer lite annat emellan. Kvalserien måste man ju förhålla sig till, men äntligen är vi tillbaka.
Mm. Kul!
Och för er som följer oss på Patreon vet ju att förra avsnittet spelade in i mitt förra kontor. Nu sitter jag i mitt nya kontor som inte är inrätt än, säger man. Så uträtt. Låter det lite ekande så skyller vi på det.
Mm. Eller så är det dina tomma argument som ekar.
Det är de som ekar och alltid har ekat genom den här podden i evighet. Men med tanke på mina tomma argument, jag skulle vilja höra dina argument om nykomlingen Sollentuna som ju tar klivet upp efter ett lyckat kvalspel där man tog sig förbi Tumba i sista omgången, slog ut Segeltorp från Hockeyettan existensen och nu, ja, det är ju några år sedan man var uppe, man kommer tillbaka nu och har i dagarna förlängt med ett helt koppel av spelare. Vi har fått se sportchefen Andreas Pålsson. Han har inte förlängt sig själv än, men det kanske kommer. Han verkar ju inte kunna sluta. Men han har förlängt med backen Andreas Ekström och sen Filip Möllerstedt och Erik Stenbacka som väl kan spela både back och forward, vad jag har förstått. Plus då anfallarna Jonathan Alsen och Ture Edvardsson. Starka namn på division 2-nivå, men min frågeställning här blir ju, kan man förlänga med stora delar av ett rutinerat division 2-lag och ändå kliva upp och konkurrera i Hockeyettan Östra?
Ja, det vet jag väl inte. Alltså, vi pratar ju väldigt mycket om Segeltorp, det har vi gjort under säsongen också, men kanske främst då inför säsongen, att de ställde liksom en medelmåttig division 2-trupp. Och dessutom orutinerad division 2-trupp på benen. För de hade väl, vad var det, 16 första år seniorer, tror jag.
Ja, och det var mycket spelare som kom från klubbar och juniorverksamheter som liksom inte var på särskilt hög nivå heller.
Segeltorp levde ju till sista seriematchen, alltså i vårserien där.
Mm.
Vilket då överraskade på allt och alla, tror jag. Ska man då sätta det i kontexten med Sollentuna, så ja, Sollentuna är ju betydligt mycket mer rutinerade. Jag vet inte om de är betydligt mycket mer skillade. Det är de nog till viss del, men i alla fall rutinerade. Så det beror väl helt och hållet på vilken spelstil man sätter. Liksom, man kommer ju inte kunna spela ut sina motståndare. Det gäller att vara disciplinerad och ja, hugga på misstag helt enkelt och offra sig och göra allt för laget. Men jag skulle faktiskt vilja, alltså, sprida ut mina vingar på den här frågeställningen lite och, alltså, är det inte för mycket lag i ett och samma område nu? Det är Brödernas Väsby, det är Vallentuna, det är Sollentuna. Alltså, det är så svårt att liksom sätta en egen tanke på vad kommer de värva liksom. De är väl trea i köen nu nästan.
Ja, alltså Vallentuna har ju steppat upp sin verksamhet. Och det har ju varit lite så när Sollentuna har varit i division 2, så har ju spelare som har fallit ifrån i Vallentuna haft en tendens att liksom hamna i Sollentuna. Det är praktiskt, det är norra sidan Stockholm. Man kan träna lite mindre, man kan spela där. Vi såg Ture Edvardsson förra säsongen. Målvakten, nu har jag tappat namnet på dem, men som klev av från Vallentuna, dök ju upp i Sollentuna sen också. Och det finns ju många, jag menar Erik Stenbacka som har förlängt med nu till exempel, har ju spelat mycket Hockeyettan med Vallentuna. Så att, dumt uttryck kanske, men det har ju varit lite andra hans sorteringen då som hamnat i Sollentuna. Ja, och så lär det bli i Hockeyettan också, för jag menar, med tanke på det kliv framåt som Vallentuna tog under Jussi Salo förra säsongen, så lär ju de stå längre fram i en kö.
Ja, jag kan tänka mig, jag glömde ju ett lag också, Wings har vi också. Kanske inte omedelbar närhet, jag känner inte riktigt till geografin där. Men det
alla
känns
de här som fyra som vi nämner i norra sidan, så att de slåss ju om samma pool av spelare.
Ja, men exakt så är det ju. Det känns ju faktiskt som, med tanke på som du sa där, och ja, men Väsby och Vallentuna tog kliv också, så känns det faktiskt som att det är två för många. För att jag känner ju, jag tycker att Wings är rätt intressanta också. Med Björn Danielsson som sportchef där och alltihopa. Men det känns faktiskt som att de just nu är efter både Väsby och Vallentuna där. Och det är inte för att dissa Sollentuna här nu, men det kittlar inte att de gick upp. Just faktiskt med tanke på det geografiska läget.
Mm.
Jag brukar inte vant emot klubbar från Stockholm. De kliver upp för det. Det finns underlag rent spelarmässigt. Om man tar nu hela Storstockholmsregionen. Att kunna ha ett helt koppel med hockeyettan-klubbar. Men när de ligger så pass nära varandra. Så nej, vet jag inte om jag tycker att det är så himla bra.
Men man får ju separera dem lite här. För Brödernas Väsby, de spelar ju fortfarande kvalserien. De kan gå upp i hockeyallsvenskan. Gör de inte det så kommer de ändå vara en storsatsande maktfaktor i... Ja. Hockeyettan Östra. De kommer ju gå på en helt annan hylla av spelare. Ja. Så att det blir väl egentligen Sollentuna, Vallentuna och Wings då som får bilda någon form av egen hierarki och slåss som spelare. Och man ser ju hur de har gått nu då. Wings har ju förlängt med väldigt mycket av sina egna unga så här långt. Sollentuna, de börjar förlänga med spelare som har varit med i avancemangstruppen. Vallentuna har också förlängt med en hel del spelare från fjolårstruppen. Så det är väl så de får bygga sina trupper, och sen blir ju då lite längre fram i vår det som blir intressant när de ska få in spetsen till sina trupper, för då är det ju liksom samma spelare de kommer slåss om för att förstärka.
Ja, så är det ju. Och där tror jag, det kommer vi säkert återkomma till, men där tror jag att både Vallentuna och Wings ligger betydligt mycket före Sollentuna. Så att, för att svara på din fråga som du började med att ställa. Nej, jag tror att det kommer bli väldigt svårt för Sollentuna att konkurrera nästa säsong.
Ja, man måste ändå krydda och spetsa upp truppen lite grann.
Mm.
Om vi kikar lite, vi har lite rubriker om två av fjolårets nykomlingar också. Bara lite snabbt, Clemens Näs väljer att fortsätta med Kim Lundgren som coach.
Mm.
Det känns spännande, han flög väl lite under radarn kan jag känna säsongen som gick nu. Vi pratade mycket om Clemens Näs som nykomling och alla häftiga namn de värvade från Piteå och att de gjorde en riktigt bra säsong, men vi pratade väldigt lite om honom som tränare.
Ja, totalt okänd för mig som tränare faktiskt.
Gjorde väl några år som assisterande i SK Lejon och sen i Piteås juniorverksamhet innan han hoppade in i Clemens Näs till den här säsongen.
Har noll koll faktiskt där, men någonstans så är väl det en kvalitetsförsäkran att han ändå nästan tog Clemens Näs till slutspel.
Mm.
Eller play-in som nykomlingar.
Det kanske är en sån här ytterligare ung tränare som vi får lägga till på den här listan när vi pratar om spännande tränarnamn i Hockeyettan, för att det är ju ett gott tecken att han fick förnyat förtroende nu av rutinerade sportchefen Fredrik Lindgren.
Ja.
Mjölby då, de har också sakta men säkert börjat rulla igång sitt lagbygge. Det handlar mest om förlängningar med befintlig trupp, men känslan när de plockar in spelare är att de har förtätat någon form av samarbete med Linköping, för att nu har de värvat William Nesttun och under morgonen nu stod det klart att Olle Lockström, som var inlånad några matcher säsongen som gick, också kommer lämna LHC J20 för att spela seniorhockey med Mjölby kommande säsong. Mm. Vad tror vi? Har de ett tätare samarbete och vad betyder det för dem i så fall?
Ja, det går väl att spekulera i, men eftersom det blir så här så alltså rena värvningar behöver inte indikera ett samarbete heller, med tanke på att de här killarna som du räknar upp lär ju aldrig kanske få chansen av LHC i framtiden.
Nej.
Men så då kanske det blir naturligt att det är väl dessutom fan att det var Skärblacka på någon och det var väl Linköping på någon där utav dem du räknar upp där som moderklubb, och då är det ju rätt nära och behändigt att spela i Mjölby. Så det känns som att det är lite tufft att svara på om det är ett samarbete på gång här. Då vill jag nog se lite lån. Det var väl lite lån, va? Ninne från LHCs juniorer till Mjölby säsongen som var.
Ja, eller, den här Lockström som de plockar in nu. Han var ju inne på lån två matcher bara eller någonting, tror jag. Men ändå. Mm. Ja, det var säkert någon annan också.
Ja, precis. De skulle ju tjäna på det, Mjölby.
Ja.
Och LHC också, att förtäta ett samarbete rent lånmässigt under säsongerna. Smarta lösningar nu då, inte liksom in en match hit och dit, utan gör som Dalen HV gjorde här och satt Alexander Sandberg en hel säsong i Dalen. För att han var sista år senior.
Fast då handlar det ju också om en spelare som är ganska talangfull och kommer kunna spela längre upp. Det är en lite annan grej, en sån här spelare som kanske ligger lägre i en hierarki i 20-laget då. Och bara ska ut i seniorhockeyn för att de inte kommer få någon möjlighet längre upp.
Precis. Alltså det är, jag vill väl se lite mer där. Det finns ju en till spännande, väldigt spännande 04 där i Linköping. Som inte, mig vet inte, har klart med en ny klubb i alla fall. Och det är ju David Lindholm.
Mm.
Han är ju från Östergötland från början där. Det gjorde skapligt med poäng säsongen som var. Så det skulle vara väldigt intressant. Det är nog en kille som kan nå lite högre upp. Det skulle vara en liten fjäder i hatten för Mjölby ifall man lyckades värva honom.
Mm. Men allt som allt är det nyttigt att ha täta band knutna till en SHL-klubb i närområdet.
Ja, så är det. Jag vet inte hur många mil det är mellan Linköping och Mjölby. Det är nog längre än vad det är mellan Alvesta och Växjö. Men jag tänker ju, det skulle ju vara någonting för Mjölby att kliva in i Cloetta Center någon gång.
Ja. Nej, det är ju E4 några mil bara. Det är ingen resa.
Nej, jag menar det tar inte lång tid med tåg heller. De går väl rätt. Det känns som att det är pendeltåg mellan Mjölby och...
Du menar att Mjölby bygger så ungt så de inte har körkort?
Nej, jag tänker mer publiken.
Ja.
Alltså Mjölby svensk.
Som inte heller har körkort. Ja.
Nej, det har man inte i Mjölby.
Pendeltåget stannar i och för sig väldigt nära Cloetta Center eller Saab Arena eller vad den heter nu för tiden i Linköping. Det är krypavstånd från tåget.
Ja, det är.
Vi fortsätter vidare. Den tyngsta värvningen som vi spelade in sist är väl egentligen Niklas Dahlberg, som André Lundholms tjat har gett frukt. Han flyttar tillbaka till Visby. Jag vet inte om det är 8 år han har varit ute i andra klubbar sedan han spelade i Visby senast, men nu vänder han tillbaka till ön. Och där är det ju en påverkanskampanj som har pågått. Jag vet inte, varje säsong hör väl Visby av sig till Dahlberg och frågar, är det inte dags att komma hem nu? Och till slut föll han till föga.
Ja. Det kändes väl som att det var så här det skulle sluta på något sätt, va?
Ja, det har bara varit någonting som har väntat på att hända.
Ja. Han har varit runt här nu i vad heter det, Tranås, Kalmar, Nybro, Kriff senast.
Mm.
Han kommer bli väldigt nyttig för Visby. Och det är alltid lite det där med egna produkter också, att han kan ju bli ledare liksom.
Ja.
För dem. Han är en ni menar, rent talangmässigt så är han ju ingen franchise player på så sätt. Men han är ju en nyttig spelare att kunna bygga ett lag kring.
Jo, men det är ju han tillhör ju en hög nivå i Hockeyettan.
Ja.
Han är ju inte allsvensk i sitt spel, men han är ju den topp fjärdedel i Hockeyettan.
Mm.
Det beror ju lite på vad de kommer sjösätta för satsning här, och det sägs ju att man ska notcha upp det för att man ska ha den där nya arenan om några år och man ska upp i Hockeyallsvenskan och allting. Jag tänker ju att Niklas Dahlberg ska kanske spela i ett andra backpar i ett hårdsatsande Visby i så fall.
Ja, absolut. Det ska bli intressant att följa faktiskt vilken notch så att säga de kommer sätta på lagbygget här.
Ja.
Liksom om det är Nybro / Väsby-satsning, det tror jag inte. Men kanske då lite likt Kalmar exempelvis. Så som de, där man inte riktigt märkte att det var en satsning. Fast det blev ett faktum att de var i allsvenskan ungefär.
Ja.
Sådär, det finns olika vägar att gå.
Ja, men sen är det väl så att de ska ju inte trycka på knappen och toksatsa från dag ett. Men det är ju sagt att de ska notcha upp satsningen. Lite stegvis. Och då får man ju förvänta sig att de kommer ställa ett starkare lag på isen kommande säsongen än vad de hade i år.
Ja, det borde ju låta rätt rimligt faktiskt att man gör det.
Och han sa ju det i någon tidningsintervju där ute också, Niklas Dahlberg, att han vill vara med och spela upp klubben.
Mm.
Jag vet inte hur många kontrakt eller hur många år han skrev kontraktet på här, men det var nog mer än ett, va?
Ja, jag tror att det var 2 säsonger.
Sen värvar de Hampus Engman här också. Mm. Kom under morgonen när vi satt och väntade på att börja spela in.
Ja, precis. Det är väl lite därför jag lutar lite åt att det här kanske är lite mer likt en Kalmar-satsning så att säga. Dahlberg, nyttig back, gör ett grovjobb och kommer kunna fungera som en ledare i omklädningsrummet. Hampus Engman är ju en, jag vet att du brukar ju prata dig jättevarm om honom. I min värld så är han en hårt arbetande spelare, men du vet, jag vill hävda att målen kommer komma snart också.
Ja, det var mer när vi snackade Nyköping som han ju kommer från förra säsongen, att han är ju kraftfull och han kan använda sitt fysiska spel, men han värvades ju från Vänersborg, tror jag det var. Han var nere i division 2 i alla fall och öste in mål innan han värvades till Nyköping. Jag är helt övertygad om att han kan vara en målskytt på hockeyettanivå om han spelas i den rollen. Att han ställs upp som en liksom sniper i en lina. Det var väl inte riktigt så det blev i Nyköping. Men han har liksom dimensionen att kunna vara både fysisk och en målskytt. Ja. Och det rimmar ju ganska väl med hur Visby brukar vilja bygga sina lag.
Mm. Ja, men så är det ju. Det känns ju, skulle det liksom inte lossna för honom rent målskyttemässigt, så skulle han kunna göra ett väldigt bra jobb i en checking line också liksom i Visby.
Sen bryter de då, eller förlänger inte, med Leo Landor och Adam Harrison Karlsson som kommer att lämna Visby. Och det är ju botten tredjedelen av laget rent hierarkimässigt säsongen som gick. Så det kanske indikerar att man kapar den delen av laget och plockar in i övre delen av laget och får skjuta det neråt. Så att då liksom signalerar det väl lite satsning ändå.
Ja.
Hampus Engman lämnade Nyköping, ett lag som det är knäpptyst om vad gäller spelare, förutom då ryktena som vi diskuterade i förra Patreon-avsnittet om att det verkar vara lite rassligt med ekonomin och tränaren lämnar och allt det där. En annan klubb som det är precis lika tyst om är ju Skövde, som också har problem med ekonomin. Det är skulder hit och dyra hyror dit, och det enda man har hört från deras lagbygge är att trotjänarna Alexander Henriksson och Kristoffer Söder lägger av. Och nu ryktas det ju lite om den klubben också.
Ja, det ryktas. Jag har hört lite lösa rykten om att det råder lite rädsla för agenter att sätta sina spelare i Skövde, för man vet helt enkelt inte vad som händer med klubben. Det, alltså, ja, nu är det mina ord här, men kommer någon till med att gå i konkurs liksom?
Mm.
Det är lite oroväckande tyst, för de gick ut med den här ekonomiska redogörelsen.
Ja.
Sen dess har det varit knäppt tyst, förutom att de har slagit på stora trumman då att de har fått lite egna produkter landslagsuttagna där. Ja, det är jättekul för fansen att egna produkter kommer med i landslaget, men jag tror nog att det fansen tänker på nu, det är ju överlever klubben. På något sätt, jag skulle faktiskt önska att en daglig uppdatering, även om inget har hänt, så meddelar det då. Liksom, vad händer?
Och den mediala vinkeln som det har blivit på det är ju det här att de betalar för mycket i hyra. Det är för dyr hyra i Billingehov. Att det är det budskapet man trummar in, men det är ju liksom fel fokus på något sätt, för det är ju någonting man har levt med och vetat om hela tiden. Det är ju liksom inte hyra man har betalt i 23 år som plötsligt gör att man står på ruinens brant. För det funnits andra parametrar att jobba med, så att säga. Så att, ja, men som du säger, ingen vet, och den information man får är ganska knapphändig. Så det är klart att det kan spela över till agentvärlden. Det är klart, om du sitter och har tre klubbar att välja mellan, så väljer du ju inte den som liksom det känns som att det svajar kring.
Nej, men så är det liksom. Och framförallt då, nu fattar jag själv att det får man ju hoppas då kanske, att det är en helt annan kommunikation mellan den sportsliga ledningen och agentvärlden än vad det är från själva klubben ut till allmänheten. Eller det vet man ju inte i och för sig, man har ingen aning. Men
fast
jag
den där
inte
näsbrännan har ju agenter gått på många gånger förr, att de har lyssnat på någon som har sagt att det är lugnt, det är guld och gröna skogar, och så sätter de spelaren där och sen kraschar det. Mm. Det har ju blivit vanligare, så att jag antar att man är lite mer försiktig och drar öronen åt sig om det är lite svajigt.
Mm. Men alltså, om det nu skulle gå riktigt illa, så att antingen konkurs eller att Skövde tvingas dra sig ur hockeyettan, alltså vilket slag för ligan.
Ja, absolut. De behövs ju definitivt där.
Ja. Jag menar, nu ligaorganisationen Hockeyettan har ju såklart ingen som helst skuld i detta, men om man tittar lite högre upp där då, förbundet och alltihopa, det där med olika licensregler och alltihopa, alltså det här, vi har ju pratat om det här hur mycket som helst, men det här med elitlicensen, alltså de borde ju, om det nu blir så att Skövde kastas ut på något sätt, ja, men då blir man ju nästan lite ilsken på förbundet, att varför sätter de inte ner foten för 15 år sedan. Du vet, det har ju varit så här fram och tillbaka. De kastade ut Haninge för att det var någonting. Men så har de behållit andra klubbar. Det har inte varit konsekvent.
Det har varit 0% konsekvent.
Mm. Och Skövde är ju lite... Alltså det är ju ett lag som engagerar, som kittlar lite. Och först och främst då, skulle det gå illa för dem, så är det såklart jättesynd om fansen och spelen och alltihopa. Men... det är även lite synd om övriga fans också, för att Skövde kittlar lite liksom.
Ja, det är ju ett publiklag. Mm. Även om de tappade publiksäsongen som gick nu, så ligger de ju där liksom runt 1000 pers. Ja. Och det gör ju inte många hockeyettanlag. De har en fin arena. Även om den är lite gammal, så är den ju bra klass i ligan.
Mm. Så är det ju. Jag menar... i en stad, alltså det finns många möjligheter i en stad av Skövdes storlek att kunna få fram ett bra hockeylag där på lite högre nivå. Men vänder man på det, försvinner hockeyn från radarn nu under ett tag, vad händer då?
Ja, kan kommer den komma bandy tillbaka?
Liksom? Mm. Ja, för jag känner handbollen är stark. Bandyn kanske då kan få dem lite luft under vingarna, att få lite mer sponsorer och sånt. Så jag vet inte hur det ser ut med övriga sporter där.
Har de ens ett bandylag?
Ja, det har de.
Ja, nej, men det... vi sitter ju bara och killgissar och spekulerar vilt här. Mm. Men bara liksom att ryktena finns. Även jag har ju hört folk som har hört sig för lite där. Vågar man sätta sina, liksom, om man ska välja hockeygymnasium och sånt där, hur är det? Vad händer med klubben? När sånt börjar flyga, det är ju inte bra. Inte för något varumärke, inte för någonting.
Nej.
Och man brukar ju säga ingen rök utan eld.
Ja, men så är det ju. Jag har ju snackat med Varm också om Skaraborgs hockeyn där. Jag tycker att det finns en undangömd potential.
Ja, men du vet, försvinner Skövde från kartan, då kanske Lidköping Red Roosters tar över stafettpinnen och tar sig upp till ettan. Mm.
Blir det nya röda sjunket för Mariestad.
Och apropå Mariestad, 13:e raka säsongen. Det var Lukas Larsson blir klar för nu när han skriver nytt kontrakt med klubben.
Ja, jag tror tjänarna. Det tycker vi om.
Över 30 år har han blivit.
Oh.
Det är helt sjukt. Jag kommer ihåg honom när han började spela. Liksom att han var ett barn som kom in i Mariestads A-trupp och nu är han 30 bast.
Ja, men det är lite, jag brukar själv fastna lite i det där att ja, den spelaren är ju ung och lovande. Jaha, han är 33. Okej. Okay.
Ja, du tänker på Jesper Törnberg då förstås.
Ja.
Apropå Jesper Törnberg så kan jag ju passa på här och pusha lite för, det brukar ju kallas fredags trash talk, men idag är det ju fredag så att det blir ju lördags trash talk då istället på Patreon, där vi den här veckan faktiskt ska rikta strålkastarljuset utanför landets gränser, titta lite på spelare som lämnar sina klubbar, förmodligen i utländska klubbar, svenska spelare som skulle kunna komma hem och bli hockeyettanspelare helt enkelt. Utlandssvenska som kan bli något för hockeyettan kallar vi det, och det kommer alltså på Patreon på lördag. Vill ni stötta podden med några riksdaler i månaden och ta del av allt det här bonusmaterialet, minst 2 förringspoddar i veckan där på Patreon faktiskt, då går ni in på patreon.com, söker efter Mjörnbergs Trash Talk, så står det precis hur man gör för att stötta podden med några riksdaler i månaden och ta del av bonusmaterialet. Sen har vi fått konstatera att 2 ganska unga lovande spelare lämnar Troja Ljungby också.
Mm. Rasmus Åkerblad och Petter Sjökrona.
Mm.
Är det väl vi pratar om. Och det, ja, vad ska man säga om det? Alltså det... man kan vända och vrida på den här diskussionen hur man vill, för i Åkerblads fall så har det varit uttalat från Troja-håll att man ska ge honom chansen. Man ser honom som en ny trucken. Allt det där. Han fick ju chansen på 6 backar, men när Var det Ernstig som kom tillbaka, va? Eller var det Ernberg?
De heter ju samma sak. Jag kommer inte ihåg vem det var som var skadad faktiskt.
Nej. Det var de som var skadade i alla fall och kom tillbaka mitt under säsongen. Då hamnade Åkerblad som sjunde back. Och det, jag vill nog faktiskt säga att till Trojas försvar här att han tog nog inte chansen heller.
Nej.
Som han fick där.
Och säsongen innan var han ju också sjunde back och blev väl utlånad för J20-spel bitvis, va?
Ja, fan att han var i Linköping. Han var även i division 2. Det var, ja, det kanske var för två säsonger sedan han var i division 2. Petter Sjökrona har varit utlånad till division 2 någon match den här säsongen. Men han är också en spelare som omgärdas av ett bra rykte. Liksom att det här kan bli någonting. Men å andra sidan, alltså, vilka backar ska de peta? Det är jättesvårt att peta de backarna i Trojas organisation just nu.
Kalle Ernberg förlängde med flera säsonger här nu också. Mm. Ska sägas.
Så då vill jag vända och vrida på det att nej, men jag känner väl lite som så att det här var nog det bästa Troja kunde göra ändå, för att alltså de här killarna behöver ju speltid, för att det finns ju talang hos dem.
Mm.
Jag tror ju lugnt, alltså minst en hockeyettan karriär för bägge två, och då kan man ju uttrycka det som att det blir ett smörgåsbord för andra klubbar.
Ja.
Jag har de faktiskt två backar som kan bli riktigt bra, som alltså förmodligen rätt billiga drift till en början i alla fall i deras karriärer. Så det, ja.
Du ska få komma med förslag vart de ska hamna alldeles strax, men först måste man bara lyfta den här frågeställningen. Ser det inte lite märkligt ut att man har ju sagt att man ska satsa yngre? Mm. Och man gjorde det säsongen som gick, och man ska ha notcha upp det, få in mer liksom egen prägel på det. Blir det inte lite konstigt då att nu börjar satsningen, nu kapar vi med två av de här unga backarna?
Jo, det låter ju konstigt om man inte har hela bilden framför sig, och jag säger inte att jag har hela bilden heller, men jag tycker nog inte att det är så himla konstigt ändå, för att någonstans så måste du ju alltså satsa, alltså har du sagt att du ska gå upp till Allsvenskan år 3 eller vad det nu är, då måste du liksom vara lite realistisk också. Och sanningen att säga, de här två killarna har inte flugit. De har inte visat att de är redo att slå sig in i Trojas backuppställning på en topp 6-position.
Och när du säger så är det ju faktiskt rimligt att också vända på perspektivet. Man behöver inte anta den negativa vinkeln mot Troja, så att säga. Utan det här kan ju mycket väl också vara så på spelarnas eget initiativ. Att både Åkerblad och Sjökrona känner att nej, men vi kommer inte kunna få den rollen som vi kanske vill eller behöver i Troja när det här notchar upp, och då kanske det är bättre att röra på sig.
Ja.
Så det behöver ju definitivt inte vara så att det är Troja som har sagt nej, ni får inte vara med för vi ska satsa, utan det kan också vara så här, nej, men jag vill spela i ett andra backpar och det får jag inte göra här, och då är det bättre att jag spelar i en kanske lite sämre klubb.
Så är det nog faktiskt också, skulle jag kunna tro. Där. Och det finns ju mängder av exempel på spelare som har rört sig för att senare komma tillbaka till Troja då, exempelvis. Emil Ekholm är ju ett lysande exempel på det. Att man utvecklas. Nu har inte de återkommit till Troja, men vi har ju Albin Blomberg och Lukas Sjöblom.
Som, i Halmstad.
Ja, som jag nog skulle vilja säga har varit Halmstads två bästa spelare. Här nu i kvalet nästan.
William Gustafsson har väl också, tror jag, förflutet. Han har varit bra där.
Ajman. De har ju inte riktigt lyckats i Troja. De har varit iväg lite. Och jag skulle inte bli förvånad om i alla fall Blomberg och Sjöblom inte skulle finnas på radarn hos Troja till nästa säsong.
Nej, det borde vara rimliga värvningar, men då måste du också ställa frågan, varför ska de lämna Halmstad för att gå till Troja? För Halmstad befinner sig ju faktiskt längre fram rent sportsligt just nu.
Ja, men det är nog bättre betalt i Ljung.
Det är det garanterat. Men det var kul att du nämnde just Halmstad, för det tänker jag skulle kunna vara en väldigt rimlig landningsplats för Rasmus Åkerblad.
Ja.
En rejäl, tuff, defensiv back passar ju perfekt i Halmstads sätt att spela.
Ja, men framförallt eftersom Halmstad verkar ha blivit Troja-killars lite elakt då, farmagäng helt enkelt.
Det är till Halmstad man reser för att blomstra.
Ja, men ungefär så. Jag skulle kunna tänka mig Halmstad också. Jag skulle även kunna tänka mig Alvesta, som ligger åt andra hållet där. Mm. Jag vet inte hur många mil där man får Åkerblad. Men det är lite svårt att veta med Alvesta, för vi vet inte riktigt vilken riktning någon kommer ta.
Nej, det har hört exakt noll därifrån sen säsongen slutade.
Så är det. Så att, men jag tror att i en sån klubb som Alvesta så skulle Åkerblad också kunna blomma. Skulle få ta ett ofantligt stort ansvar.
Mm.
Sjökrona då, alltså han är ju från Göteborg. Det känns ju inte helt främmande att han skulle kunna hamna i bäcken.
Man tänker det varje gång man tittar på en spelare på Elite Prospect och ser att det finns Göteborgskoppling, bäcken.
Jo, men det har varit väldigt tyst kring bäcken här nu sedan de gick upp. Men alltså, de är ju, det är ju bara göteborgare i klubben i stort sett.
Mm.
Och jag känner ju att varför ska de frångå den principen nu?
Nej.
Så det lär nog bli Göteborgs touch på det. Och då skulle ju Sjökrona, alltså jag menar ju inte att han, jag vet inte om han har en 20 hockeyätta matcher kanske totalt i karriären, men det är ju ändå liksom, alltså det är ju ändå en som skulle kunna höja deras nuvarande backsida lite i alla fall.
Men det är ju just den typen av spelare de kommer vara tvungna att bygga kring.
Mm.
Det är ju ingen som kommer, rutinerad spelare utan Göteborgskoppling som kommer välja, men jag ska flytta till Bäcken och spela i Marconi-hallen för 0 kronor i månaden.
Nej, så är det ju. Och
ja, men Bäcken kommer ju kunna bli ett panten på det sättet att det finns väldigt mycket skickliga hockeyspelare i området som inte vill lämna Göteborg, och på så sätt kommer de kunna bygga ett bra hockeyettanlag och värva in spelare i förskingring som vill hem till Göteborg också.
Ja,
men att värva liksom spelare som är spets som inte har någon koppling eller som inte börjar plugga i stan eller något sånt där, det tror jag inte att man, inte de första åren i alla fall.
Nej, men jag tror att man kommer kunna komma väldigt långt med precis det du sa där innan, lite panten stuket där, för det finns så pass många spelare. Så Göteborg är ju på något sätt en, man tänker ju bara Stockholm som producerar massa spelare, men det finns en hel del som kommer från Göteborg med omnejd också.
Mm.
Runt om då. Så jag tror att det finns absolut förutsättningar att kunna bygga ett bra hockeyettanlag med rätt anonyma spelare där.
Ja, definitivt. Vi får väl göra ett bäckenavsnitt och titta på vad de skulle kunna plocka in för något.
Ja, jag tycker nästan det. Och jag är ju så sjukt nyfiken också på hur Frölunda kommer agera här nu gentemot Bäcken.
Mm.
Kommer man kunna försöka inleda något slags samarbete här med sina, exempelvis sista års juniorer eller något sånt där? Det är jag lite nyfiken på.
Nej, det är ju sjukt intressant det där, för jag menar, HV står ju väldigt nära Håsedalen, och vi pratade Linköping och Mjölby alldeles nyss. Samtidigt så är det ju rätt uppenbart att Brynäs har varit rätt ointresserad av Strömsbro till exempel.
Mm.
Så att de här stora föreningarna har en olik approach till hur man ska liksom förhålla sig till mindre klubbar.
Ja, lite så faktiskt.
Där vet man inte, de har liksom inte haft något sånt egentligen. De försökte väl lite samarbeta med Hanhals, men det låg för långt bort. Det blev inget liksom, eller Hanhals, Kungsbacka, det är ju inte långt bort, men det blev ändå inte riktigt. Och med Borås har de ju heller inte haft något riktigt samarbete sådär.
Nej, de hade det i större utsträckning när Borås slog i Allsvenskan, men jag tycker
på Hedenhös tid så att säga, när Trojan Jens Gustafsson stod i båset till exempel. Ja.
Men jag tycker faktiskt att man kan dra parallellen med, och den är inte hoppfull här nu, man kan dra parallellen med Frölunda med, nu hade ju inte de någon damverksamhet förvisso när Göteborgs HC var aktuella i STHL, men där var det noll intresse från Frölunda att på något sätt inleda något som helst samarbete, vad jag har förstått det som. Man var också så här, det tyckte jag i och för sig var en rimlig approach, att man, nej, vi kommer inte bara starta ett damlag i våran regi, utan vi kommer bygga upp det från grunden.
Mm.
Det kan jag tycka är jättesunt tänkt. Men det var ju bara att sen helt plötsligt så startade de ett damlag, värvade in stjärnor. För att de nog förmodligen kände sig tvungna, tror jag, så att med lite de spekulationerna där, så, eller med den vetskapen, så drar jag mig lite till spekulationen att de är nog inte så jäkla intresserade av andra klubbar. Frölunda.
Nej.
De ser nog helst i sig själva.
Fast de bör ju ha en liten kunskap om hockeyettan nu i alla fall, med tanke på att de har haft Viggo Andrén utlånad till Tranås 2 säsonger i rad.
Jo, men det är klart att de ser ju en vinst i det, men jag tror inte att de skulle se en vinst med eller på något sätt liksom, ja, men se en vinst med att samarbeta med något lokalt lag.
Nej.
Just nu. För det, ja, det känns lite, det är ju många som har ställt sig frågan, varför har inte Göteborg, alltså till och med ett allsvenskt lag? Det borde ju finnas underlag för det. Och jag vet att det är många, nu ska jag inte säga några namn här, för att jag vet inte exakt vad det är de har sagt eller skrivit på X, men det finns ju några Göteborgsprofiler som, eller hockeyprofiler som bor numera i Göteborg då, som har varit lite så här frågan till det. Att varför, på något sätt så hänger ju det lite på Frölunda också.
Ja.
Att stimulera.
Ja, men det, då man, Göteborg, innan Bäcken gick upp nu så har det ju varit i Division 2 som Göteborgsgängen, Mölndal och Hovås, jag vet, det kanske inte Göteborg men det är närheten i alla fall. De här gängen har hållit till. Mm. Sen har det varit Borås och Hanhals i Hockeyettan liksom. Men det är klart att det skulle gynna alla med ett starkt topplag i Hockeyettan, alternativt ett lag i Hockeyallsvenskan.
Ja, absolut. Nej, men det tror jag. Och jag tror ju dessutom det du sa, det alla klubbarna som har legat i Division 2 där, de har nog konkurrerat lite med varandra också, så att de har sugit luften ur varandra på något sätt.
Lite samma situation som vi diskuterade för en liten stund sedan med Wings, Sollentuna och Vallentuna till exempel. Storstädernas dilemma.
Ja.
Men nu, det blev ett stickspår från unga spelare som lämnar Troja Ljungby till relationen Frölunda HC Bäcken. Men det är väl intressant det också. Vi har ett paradnummer kvar här som vi inte har diskuterat än. Och det är ju givetvis kvalserien till Hockeyallsvenskan. Omgång 3 spelades igår kväll. Vad har du för reflektioner?
Vad jag har för reflektioner är att jag tycker att Kristianstad ser, nu ser de återigen sådär sanslöst starka ut, tycker jag. Jag tycker inte att Vimmerby kom någonstans.
Sanslöst starka efter att ha gjort ett mål och fjuttat iväg 13 skott eller vad det var mot Vimmerby.
Ja, men då känns ju, alltså de är kompakta, de är stabila. Finns fortfarande saker och ting att jobba med, absolut. Men de kändes riktigt disciplinerade på något sätt.
Ja, men de har ju svarat upp bra på premiärtorsken mot Halmstad. Mm.
Lasse Kink hade ju en väldigt intressant take på det här som inte jag ens har tänkt på. Mm. Att alla de tre lagen som förlorade i premiäromgången, det var de som vann med 3-0 i matcher i semifinalerna.
Ah.
Så att, medan som andra då hade spelat 4 eller 5 matcher. Och då spekulerade han och hans bisittare där då, om det kan ha varit att det var lite rostigt liksom hos de här gängen, typ till Kristianstad då.
Ja, men den diskussionen kommer väl upp varje år, att är det bra att ha vilat eller inte? Och i långa loppet är det ju definitivt bra, men på kort sikt kan det ju vara så att man behöver någon period för att komma igång. Sen tycker jag väl spelmässigt, ja, det var lite rostigt för Kristianstad i premiären, inte för Vimmerby, de spelade ju rätt bra men var naiva i sina avvägningar. Och Brödernas Väsby, det var ju inställningen till det hårda jobbet som fallerade mot Hudiksvall.
Ja. En annan reflektion jag har när du ändå nämnde Brödernas där, det är ju att det känns, jag tänkte på det igår när jag zappade mellan alla tre matcherna, så jag fick väl ingen sammanhängande bild, men som det kändes lite grann så var att nu har de återigen tryckt ner den här knappen som vi så kärt pratade om. Jag tycker de var bra av det jag såg.
Vad som är värt att notera där är ju att när de slog Halmstad borta med 2-0, Halmstad gjorde en väldigt bra match där. Brödernas vann den ändå. Samma sak mot Piteå. Piteå startade ju matchen i Väsby igår väldigt bra. Spelade bra fram till att Väsby fick in sitt första mål. Men Väsby, trots att de möter en motståndare som står upp riktigt bra, till och med lite bättre än de själva, så vinner de matchen. Det är väl ett litet styrketecken, säger man väl. Att de lyckas vinna de här matcherna när det är jämnt och när de möter bra motstånd, men de står där med 3 poäng i slutändan ändå.
Nej, men så är det ju, och det ger ju en, när man vinner sådana matcher, för jag menar det, de matcherna vann de är inte riktigt i allättan, men liksom när man vinner de matcherna, det ger ju en trygghet också.
Ja, men i allättan var det ju likadana matcher och så förlorar de med 2-0 mot Lindlöven.
Då.
Så det är ju verkligen, du säger trycka på knappen, men som att de har notchat upp det lite grann i alla fall. Om vi backar tillbaka till Kristianstad Vimmerby där, eller Vimmerby Kristianstad var det ju, 1-0 till Kristianstad, så är ju det ganska intressant, för det var faktiskt tredje matchen i rad som Kristianstad nollade Vimmerby. Ja. De har vunnit 5 raka matcher mot dem. Jag tror det är 19-2 i målskillnad eller något sånt där, över 5 matcher, och hållit nollan 3 raka.
Mm.
Alltså, är det bara en sån här freaky siffra, eller finns det någon form av logik bakom en sån sak?
Ja, jag vet inte. Det, jag tänker bara, alltså, en liten sådär spontan analys jag har är att Vimmerby kanske, alltså, de är rätt bra emot emot lag som är lite, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det. Om man säger så här då, är det så att Kristianstad är lite för kompakta för att Vimmerby ska kunna dyrka upp dem?
Mm.
Är det sådana lag Vimmerby har lite problem emot? Det är mer att när Vimmerby är bra, det är när man kan komma in lite mera på kasse och etc, etc, etc.
Mm. Ja, kanske.
Jag vet inte. Spekulation.
Eller så är det bara psykologiskt. De kom ju ingenstans mot Kristianstad igår.
Nej.
De bör ju ha vetat om att de hade 4 raka torsk och 2 raka nollor i ryggen.
Som pratar man inte om i en kvalserie.
Kommer ni ihåg att vi har förlorat mot det här laget?
Ja.
Men det är en intressant statistik.
Ja.
Den kommer ju absolut inte påtalas inför att de ska mötas i Kristianstad senare i kvalserien.
Nej, det... Vad tror du? Köper Kristianstad, som verkar ha hur mycket pengar som helst, tror de köper en helsidesannons i Vimmerby tidning?
Ja, i dagens Vimmerby köper de den såklart, som ägs av Jakob Karlsson i Vimmerby.
Jag tänkte den tanken också, men det kändes alldeles för orealistiskt.
En pop-up-annons över hela sajten som kommer upp var och en trycker på. Nolla, nolla, nolla.
Kristianstad-viruset.
Ja, precis. Nej, jag kollade faktiskt mest på Hudiksvall-Halmstad igår. Och måste säga att jag är djupt besviken på hur Halmstad spelade i den matchen. För de checkade inte in, stämplade inte in på jobbet, helt enkelt. Deras DNA är ju att de jobbar hårdare än sina motståndare, och att de är kompakta och att de är noggranna och att de liksom, de gör sitt jobb.
Mm.
Första perioden igår var ju urtypen för det man brukar kalla klyschan sitta kvar på bussen. Ja. Det var naivt kring linjerna, de släppte spelvändningar, de kladdade med puckar, de var jättesvaga framför sin egen kasse. Det var ju bara att Hudiksvall också spelade halvdassigt försvarsspel och hade begränsat målvaktsspel som gjorde att det bara var 3-2 efter första perioden. Lite överraskande ändå att man schabblar bort en match på det sättet.
Ja, men alltså, man var ju inte, nu snodde man ju en match mot Strömsbro i och för sig på bortaplan där, men det var ju verkligen i röda strappet där, i sadden. Match 4. Jag tänker, kan det ha med resan att göra? De är inte riktigt vana vid att resa så, i en buss dessutom. Vad kan det ta från Halmstad till Hudiksvall liksom?
Det är 80 mil.
Ja. Kan det vara, du sa ju det, satt kvar på bussen, kan det i alla fall ha varit så att bussresan satt kvar i benen?
Mm. Det ska inte behöva vara så.
Nej, men jag är inte van vid det liksom heller, och alltså, vet hur man, ja, men kill the bus time liksom, det, jag vet inte, det är bara en spekulation från min sida.
Mm. Jens Berggård, tränaren, stod i intervjun efter matchen och var jättearg och skyllde på domarnivån. De fick inga, det var crosscheckingar hit och dit, och de fick inga utvisningar med sig. De borde haft mycket mer powerplay. Men det är ju bara, då får man ju göra självrannsakan. Halmstad föll fullständigt på eget grepp för att de spelade kass hockey själva. Och de är ju inga duvungar direkt heller, så det var inte så att de var förfördelade åt något håll, utan det, man kan inte hålla på och gnälla på domare sådär. Man måste gå till sig själv och se vad gjorde vi för insats.
Mm.
Och jag menar, gnälla på att domarnivån är annorlunda i norra Sverige än i södra. Vi är inte vana vid det. Nej, men anpassa er då.
Mm. Ja, men det har väl varit lite diskussion om det där, va? Genom åren, att det är skillnad.
So what? Eller? Om det är skillnad, det är väl upp till spelarna att anpassa sig till den nivå som är.
Mm.
Kan jag tycka.
Ja.
Du åker ju inte på semester till Turkiet och sitter och gnölar över att det smakar inte köttbullar som hemma.
Nej, och jag skulle nog kunna göra.
Du blir svag psykiskt också.
Ja, precis. Väldigt.
Nej, men jag tycker Halmstad föll på eget grepp helt och hållet där. Och jag tycker också att, eller det här är bara en fullständig spekulation från min sida då, men kan det inte vara så att det faktum att man har gått väldigt, väldigt hårt på några få spelare hela säsongen börjar ta ut sin rätt här?
Mm. Jo, så kan det nog vara också. Det, ja, alltså jag har ju tippat Halmstad sist i kvalserien för att, och det har vi mest gjort kanske för att jag tycker att spelare för spelare, alltså de är mycket tunnare än sina motståndare, och det rimmar ju med att, ja men till slut tar ju orken slut.
Mm.
Så är det kan ligga något det också.
Och jag menar, det känns ju som att första kedjan med Viktor Gagic, som för övrigt var jättebra igår, Robin Dase och Viktor Bernhard spelar varannat byte typ.
Mm.
Klart att det sliter i längden.
Ja, ja, men så är det. Och det är positivt för Halmstad ändå att det finns ju andra som kliver fram, som jag nämnde innan. Jag tycker ju Sjöblom och Albin Blomberg och William Gustafsson också har varit jättebra i Halmstad. Kanske inte riktigt räcker för att välta de tunga drakarna då, men ändå.
Ja, men det som fallerade i den här matchen var ju laget. Halmstad är ju det starka kollektivet som vinner som lag, och här lyckades de inte få ihop laginsatsen. Det funkar inte. Sen tycker jag att det också är tydligt att Jakob Crespin, om man ser till slutspelet och inledningen av kvalserien här, han är bra. Mm. Det är inget fel på Crespin, han ska inte lastas för några mål eller hängas på något sätt. Men han är inte den Jakob Crespin som liksom var så överjävlig och knappt gick att göra mål på i seriespelet.
Mm.
Det har han ju faktiskt inte varit. Och jag drar liksom lite den parallellen också till att han har matchat stenhårt. Han har stått i stort sett allt, inte bara den här säsongen utan förra säsongen också. Och att det kanske spelar in i att han inte är på topp, sitt allra, allra bästa jag just nu.
Det är klart att det finns en... Eller klart och klart, alltså alla målvakter säger ju att de vill och att de klarar stå hur mycket som helst. Men någonstans så finns det ju en gräns för även en målvakt, om man säger så. Men sen vill jag väl vara lite djävulens advokat där också. Och liksom vända på steken där lite. Att, vi är ju vana vid att se Crespin väldigt, väldigt, väldigt bra när det är... Alltså, strukturerade lag som möts.
Mm.
Och det är klart att Hudiksvall är strukturerade, det är inte så jag menar, men det är lite mera tillknäppt i söder.
Mm.
Både från Halmstads del och från motståndarnas del. Jag menar, vi tyckte ju att Crespin, ja men han var bra, men kanske inte överjävligt bra mot Strömsbro. Nej, men Strömsbro är lite mera, det är lite mera på chans, lite mera som Halmstad spelar liksom mot sina motståndare.
Mm.
Lite mera pang-pang och hit och dit. Sen mötte Halmstad Karlskrona när det nu var. Och då var det förvisso inte heller så himla tillknäppt, men lite mer tillknäppt upplevde jag nog att det var i den, att det var två södergäng som möttes.
Mm.
Så kan också vara en del av anledningen.
Absolut, men samtidigt det blir sån stor skillnad på när Jakob Crespin, han är Hockeyettans bästa målvakt, men han behöver vara det varje kväll för att Halmstad ska vinna.
Ja.
Hade han varit top notch, då hade han tagit någon av de här puckarna som Hudik lyckades forcera in i när försvaret fallerade i första perioden. Då hade Halmstad kanske fått med sig poäng från Hudiksvall trots att de inte var värdare.
Nej, så är det ju, och det kan mycket väl vara så att han är söndermatchad också. Jag säger inte emot den tesen.
Mentalt där, tänker jag framförallt.
Mm. Det var ju någon, jag nämnde inga namn, men det var ju någon som nämnde att de borde vilat Crespin där i slutet mot Allettan, tror jag. Och kört på Adam Ahnberg istället.
Mm.
För att när det då spekulerades i om Crespin skulle gå till Allsvenskan, för att kanske främst då matcha in Ahnberg i det hela. Men då blev jag faktiskt motsagd av dig. Jag skulle inte nämna någon annan här nu, men då säger jag Ja, du kanske har bytt lite spår nu. De kanske skulle kört så. Eller vad säger du?
Ja, att de borde ha matchat in Arnberg för fler matcher, absolut. Och du kan säkert ha en poäng i det du säger nu också. Och det är ju bara spekulation, han kanske inte alls är sliten. Men det blir ju lite ironiskt när vi kommer hit på säsongen om coachningen av spetsspelarna och målvakten gör att de kroknar och svajar i säsongens viktigaste matcher. Då har man ju matchat laget fel om man liksom ser säsongen som en helhet.
Ja, men så är det ju. Å andra sidan...
Kanske man inte hade varit här om man inte hade gjort det.
Precis. Vi känner varandra för bra. Så du tar orden i munnen på mig. Det kanske... Ja, allättan kanske hade det blivit. Men då kanske... De har varit nere på plats 8, 9, 9 där någonstans.
Ja.
Nu var de i topplag. Så, och jag menar då... Till Micke Bergards försvar då.
Jens Bergard.
Jens menar jag. Då, jag vet ju vad jag har gjort. Jag hade ju hellre matchat mina stjärnor sönder och samman för att ens komma till kvalserien.
Ja.
För att, ja men det är på det sättet du lockar nya spelare till nästa säsong.
Mm.
Ja, du får inte så mycket betalt där, men vi går till kvalserien.
Ja, men precis.
Det gjorde inte Karlskrona.
Nej, och de betalade istället.
Ja.
Men Hudiksvall, vi behöver inte gå in så mycket på dem just idag, vi har gjort det många gånger. De vinner den här matchen trots att jag tycker att det är deras sämsta av de tre matcherna de har spelat i kvalserien. Mm. De var bra mot Brödernas borta i premiären. De var bra trots förlust hemma mot Vimmerby i match 2. De var inte dåliga igår, men de var inte särskilt bra heller.
Nej.
Men kunde ändå vinna mot ett svagt Halmstad. Konstateras kan i alla fall, tre omgångar in i kvalserien så är det de tre storfavoriterna som ligger på de tre första platserna. Kristianstad, Brödernas, Hudik.
Ja, det är väl så det ska vara. Även om jag menar ju på att jag tror ju på en lite tuffare kvalserie för Hudiksvall i år. Men de har fortfarande tid att rasera.
Ja, jag tänker inte dra några direkt långtgående slutsatser förrän vi har kommit till omgång 5 när alla har mött alla och vi är halvvägs. Då tror jag man kan börja se lite tendenser. Det är 2 omgångar bort. Men det är ju inte förvånande att det är de tre lagen som ligger i topp.
Nej, absolut inte. Nu kommer fortsättningen bli... Vi sa det redan förra gången vi spelade in att fortsättningen kommer bli enormt intressant, men om jag tänker främst ur kanske den största favoriten synvinkel, Kristianstad. Nu har de Hudiksvall, nu har de Brödernas.
Mm.
I de 2 kommande omgångarna. Det tycker jag ska bli väldigt spännande.
Ja, väldigt.
Att se vart det tar vägen.
Det började spekuleras på X igår om Halmstad är körda nu. De har tagit 2 poäng på 3 matcher. Kristianstad på första platsen har 7 poäng på 3 matcher, så det är 5 poäng upp.
Ja, men det skulle jag vilja säga, även om det finns, alltså, går Halmstad rent resten så går de förmodligen upp, men de kommer inte gå rent resten.
Nej, jag tycker inte man ska räkna ut dem. Jag pratade med Pelle Gustafsson, HVs assisterande tränare, som ju under många år var sportchef och tränare i HC Dalen för någon vecka sedan. Vi diskuterade lite det här med kvalserie. Och han sa ju det att lägg aldrig ner, ge aldrig upp, för att lag kommer att vika ner sig. Det är mer regler än undantag. Mm. Så även om det ser lite hopplöst ut efter 4-5 matcher så kommer lag ovanför att choka. Och det ligger ju något i det. Det har vi ju sett. Vi såg Troja Ljungby något år som hade fasansfullt svårt att slå in matchbollen trots att de hade skaffat sig ett drömläge redan efter 6 omgångar. Vi har sett Nybro inte lyckas knyta ihop det. Vi har sett Hudiksvall falla ihop i sista omgången, 2 kvalserier i rad. Så jag skulle inte ge upp om jag var Halmstad.
Nej, jag uppmanar inte dem till att ge upp, men jag tror inte att de har någon chans att ta första platsen här nu, och dessutom så tror jag inte att, just nu så är det Kristianstad som är i förarsätet, jag tror inte att de kommer choka faktiskt, de känns alldeles för stabila för det.
Vi får väl se när vi återkommer nästa gång, för nu känner vi väl att vi är klara för idag. Imorgon blir det lördags Trash Talk på Patreon, då ska vi diskutera utlandssvenskar som eventuellt kan vara på väg hem. Sen är vi tillbaka nästa vecka igen, både med Patreon-avsnitt och vanligt avsnitt. Ja, ha det gött tills dess.
Det gör detsamma.
Ciao.